Den 8 juli 2024. En 14-årig flicka som har rymt från ett familjehem chattar tillsammans med en svensk man. Mannen försöker pressa flickan att åka till Danmark. Varför det? Jo, för att utföra ett mord. Om du inte är i Malmö idag kommer jag till ditt hem där du är, skriver mannen till den 14-åriga flickan dagen innan hon ska åka till Danmark. Flickan omhändertas dagen efter på Malmö centralstation av ordningsvakter och kommer aldrig iväg till Danmark. Flickan var redan den andra tonåringen som hade fått i uppdrag att utföra mord i Danmark. Beställaren, mannen som har pressat de här tonåringarna till det här, kallar sig själv för Gorilla Monkey, det säger tonåringarna i polisförhör. Ingen av dem vet vad han heter på riktigt, eller att han i själva verket hela tiden befinner sig i Finland, bland annat på ett vandrarhem i Tattarmossen i Helsingfors. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi tala om svenska gängkriminella som vinner mer och mer mark i Finland. Det här gör jag tillsammans med kriminalreporter Kristoffer Grön. Den här historien, den låter som tagen ur en deckarroman. Men den är i själva verket tagen från den svenska polisens förundersökningsmaterial. Min kollega Kristoffer Grön, som jobbar som kriminalreporter här på Svenska Yle, har satt sig in i det här materialet. Och ja, det är inte bara historien om den 14-åriga flickan som har kommit fram i det här förundersökningsmaterialet.
Ja, det mest intressanta med det här materialet som jag ser det är så att här finns då alltså meddelanden som har skickats mellan olika gängkriminella och då särskilt mellan den ökända gängledaren Ismail Abdu, som också kallas jordgubben, och hans underordnade. Ismail Abdu har alltså skickat meddelanden via WhatsApp då till andra kriminella om att han vill att de åker till Finland. Själv antas han alltså hålla till i Turkiet och han är internationellt efterlyst. Men i ett meddelande då från i fjol somras så skriver han: "Vi skulle lösa Finland. Ska du med dit, bror?" till en annan kriminell. Och han förklarar också att han håller på att lösa lägenheter för dem. Och till en annan kriminell skriver han: "Åk över imorgon 9. Till en tredje: "Ja, bror, bokar idag." Det här alltså visar då att den här gängledaren, jordgubben från Turkiet, styr sina underordnade till Finland. Och det tyder då på att det finns tydliga planer för dem, alltså underförstått att de ska åka till Finland för att begå brott, mer specifikt narkotikahandel. Och sammanlagt är det då alltså 4 svenska gängkriminella som i fjolsomras har rest till Finland. Väl framme i Finland så har då en av de här gängkriminella gett morduppdrag till tonåringar i Sverige, och han har då bland annat via meddelande appen Signal han pressat en 14-årig flicka som har rymt från ett familjehem att begå ett mord i Köpenhamn. Hon hinner inte så långt utan omhändertas i Malmö av ordningsvakter. Och samma gängkriminella svensk har då från Finland gett morduppdrag också till en 16-årig pojke och skriver att han ska få 150 000 kronor per person som han tar livet av. Och från en lägenhet i Vanda har den här svenska gängkriminella också rekryterat en 13-årig pojke som har skjutit en man i benet i Malmö i augusti i fjol. Den här mannen ska då haft koppling till Foxtrot-nätverket, som då är alltså den här jordgubben Ismail Abdus fiender. Och det där, man kan se det som så att de har alltså gömt sig i Finland och samtidigt då begått de här grova brotten som att ge morduppdrag till tonåringar.
Tonåringar, minderåriga, till och med barn, det är de som utför de här morden och brotten. Men hur hamnar de in i den här spiralen? Nå, enligt Kristoffer Grön så sker den här rekryteringen främst genom sociala medier och olika meddelandeplattformar som Telegram och Signal. Framförallt på Telegram så finns det kanaler där den här rekryteringen sker, där man utlovas pengar för att begå olika grova brott, till exempel då mord. Men det som jag tycker att är intressant är hur allt det här fungerar. För det här handlar i allra högsta grad om noggrant organiserad brottslighet. Kristoffer berättar att den svenska polisen i en rapport har beskrivit gängkriminaliteten som en kedja i 4 led. Högst upp finns beställarna, alltså gängledarna, till exempel då Ismail Abdo som befinner sig i Turkiet. Under beställarna finns rekryterarna. Deras uppgift är att administrera chattgrupper, lägga ut uppdrag och hitta folk som utför de här uppdragen. Det här är då till exempel de gängkriminella som har befunnit sig här i Finland. Rekryterarna använder sig sedan av så kallade möjliggörare. De ser till att allt det som behövs för att utföra brotten finns. Det kan handla om vapen, lägenheter att gömma sig i efter brott, en elsparkcykel för att snabbt ta sig bort från brottsplatsen och sådana saker. Och längst ner i den här kedjan finns utförarna. Alltså de här barnen som lovat att begå brott i utbyte mot betalning. Trots att Kristoffer säger att det sällan någonsin kommer några pengar. Men om vi hoppar upp ett par steg i den här kedjan igen till de här svenska gängkriminella som har tagit sig till Finland. Kristoffer Grön, du sa tidigare att den här gängledaren som då kallar sig jordgubben uttryckligen ville att de här kriminella skulle åka till Finland. Vad är det som lockar svenska gängkriminella hit?
Det är nog att ta över narkotikamarknaden och i princip så är det så att alla gängkriminella svenskar som kommer till Finland så begår de något slag av narkotikabrott. Det här gällde då också för de här fyra gängkriminella som beordrades hit av Ismail Abdo i fjol somras. Och det där, den här narkotikan kommer då in i norra Finland vid Torneo, där mot gränsen mot Sverige. Den här gränsen är inte så hårt bevakad att det är helt möjligt att smuggla in narkotika. Och orsaken då till att de vill ha in vill komma åt narkotikamarknaden i Finland handlar helt enkelt om att priserna här är så mycket högre än i Finland och dessutom får man då tillgång till euro som är en starkare valuta än svenska kronan.
Mm. Och vad vet vi om de gängarna som kommer från Sverige till Finland? Vem handlar det om?
De fall som jag då har tittat närmare på som gäller svenska gängkriminella, så intressant nog så finns det i alla fall någon slags koppling till den här gängledaren Ismail Abdo. Som då alltså, han har då tidigare varit med i Foxtrot-nätverket, men numera står han då i konflikt med sin tidigare kumpan som kurdiska reven Rawa Mahid. Och det här betyder alltså inte att de då specifikt skulle höra till Ismail Abdos gäng, utan de kan också identifiera sig med andra grupper som är lojala med honom. En del av de personer som har kommit till Finland och begått narkotikabrott här så kan kopplas till ett Göteborgsgäng som heter T-Falangen. Och det där enligt då svensk media så har den här gruppen sen de kopplingar till Ismail Abdo. Till exempel så är en person som i svensk media kallas för gängtopp med koppling till T-falangen står nu alltså åtalad för att ha deltagit i planeringen av en skottlossning mot en bostad i Lassas i Helsingfors i augusti i fjol.
Mm. I Östra Nylands tingsrätt inleds idag behandlingen av ett fall där en ung man misstänks ha lett ett internationellt.
Och just nu pågår alltså en rättegång i Östra Nylands tingsrätt som bland annat kopplas till det är gängkriminalitet, det är skottlossningar, det är narkotikahandel och så vidare. Kristoffer, vad handlar det här om?
Ja, den här rättegången inleddes förra veckan och det handlar om en storskalig narkotikahandel som har letts från Sverige. Huvudpersonen i Finland är då en 26-årig svensk man från Göteborg och han är åtalad för 7 fall av grovt narkotikabrott och ett fall av grovt skjutvapenbrott och läkemedelsbrott. Och enligt åklagaren så har han alltså koppling till ett gäng, men den här åklagaren kan inte uppge vilket gäng det specifikt handlar om, bara att han hade hållit på med organiserad brottslighet. Och förutom att han då har styrt narkotikahandel från 2 olika lägenheter i Vanda så ligger han också bakom planerna på en skottlossning mot den här bostaden i Lassas i Helsingfors. Det här är alltså ett fall som behandlas i en annan rättegång än den här narkotikahandeln. Och som jag redan tidigare nämnde så en annan av de åtalade i det här fallet så betecknas då som en gängtopp inom den här T-falangen. Så det är väl inte helt omöjligt då att den här mannen som har styrt narkotikhandel från en bostad i Vanda också kan kopplas till det här Göteborgsgänget, trots att det inte specifikt nämns i det här åtalet.
Mm. Nå, om vi tittar på polisen i Finland, dels så pågår det processer i Sverige och gäng, den så kallade gängkrisen går het i Sverige. Nu finns gängmedlemmar också i Finland. Hur involverade har polisen i Finland varit att motverka att gängkriminaliteten sprider sig till oss?
Min bild är att det finns ett klart samarbete med svensk polis. Och till exempel var det då så att det var svensk polis som via sina egna källor hade fått reda på att de här svenska gängkriminella befann sig i Finland, och då informerade de då finsk polis om det här. Och efter det började då finsk polis spana på de här gängkriminella. Och överlag så finns det alltså allt fler ärenden där svensk polis samarbetar med myndigheter i andra länder, däribland då Finland. Vilket då alltså beror på att den här gängkriminaliteten helt enkelt har spritt sig till flera grannländer, inte bara Finland.
Mm. Mm.
Och i fallet nu med den här 26-åringen från Göteborg som vi talade om tidigare, så ville han inte då utlämnas till Finland, men svenska domstolarna har avslagit hans överklagan och överlämnade honom enligt nordisk arresteringsorder. Så det här tyder också på att svenskar inte på något vis vill undanhålla finska myndigheter för att utreda svenska gängkriminella.
Mm. Vi har hört mycket, som konstaterat tidigare, vi har hört mycket om gängkrisen i Sverige. Vi vet att det är ett utbrett fenomen. Allt yngre barn rekryteras in i det. Finns det en risk att vi i Finland håller på att gå i samma spår som Sverige?
Jag ska återkomma till den specifika frågan helt kort, men du kanske minns att jag i början citerar ett meddelande då från den internationellt efterlysta gängledaren Ismail Abdu, där han talar om att lösa Finland. Mm. Och jag frågar en polis i centralkriminalpolisen, Marko Heinonen, som då har utrett svensk gängkriminalitet, om vad Ismail Abdu månne menar med att lösa Finland. Och polisens tes är det att det handlar om att ta över narkotikamarknaden här. Och Marko Heinonen sa också att kurdiska reven Rawa Majid, som då står i konflikt med Ismail Abdu, redan nu ansvarar för en del av narkotikamarknaden i Finland, och Ismail Abdu vill då ha sin del av det hela. Det finns nu också ett fall som just nu är i hovrätten och som handlar om att Ismail Abdu har gett order om att placera en bomb vid Bandidos lokal i Tammerfors. Mm-hmm. Och bakgrunden till det så handlar just också om strider om narkotikamarknaden i Finland. Så att här finns alltså ingredienser för en gäng krisstrider mellan gäng. Men alltså hittills så är det då egentligen bara den här bomben vid Bandidos-lokalen i Tammerfors och den här skottlossningen i Lassa som sticker ut och som handlar specifikt om det att gängkriminella svenskar har gett uppdrag till andra svenskar då, eller sen har de själva då utfört våldsdåd i Finland. Så fortfarande är det inte i närheten av den nivån vi ser i Sverige. Men som sagt, det finns ingredienser för att vi kan se allt flera sådana här händelser i framtiden.
Tack för det, Kristoffer. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Kristoffer Grön, som jobbar som kriminalreporter. Nyhetspodden den hittar du som vanligt på Yle Arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Alltså klicka på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan så missar du inga avsnitt. Jonny Aspelin har slutmixat det här avsnittet och producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.